Det här är Linus på baslinjen, en podcast om och för svensk tennis. Välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast powered by Zenis. Idag är det ett nytt avsnitt av Vetenskapsrummet på gång. Serien som görs ihop med Christian Persson, klubbchef på Ullevi Tennisklubb och samt tränare och författare till böckerna Skapa talang och maxa din träning. I dagens avsnitt har vi med oss en gäst i form av Camilla Kohn Rådberg. Camilla är forskare på Chalmers där hon forskar inom innovation management, vilket innebär att hon forskar i hur man utvecklar organisationer för innovation och transformation. Camilla har tidigare en bakgrund inom bland annat näringslivet och har arbetat på UD. I det här avsnittet pratar vi bland annat om fördelar och nackdelar med att jobba tillsammans, omvärldsbevakning, hur man ligger i framkant, copy-paste, organisationsstruktur och varför inte bara en utvecklingsansvarig behövs utan ett helt team. Avsnittet görs ihop med min huvudpartner Zenis. Lyft ditt spel med Zenis med hjälp av elektroniska linjedomslut och utmaningar, omedelbar prestanda feedback i realtid, omfattande statistik, spelinsikter, videohöjdpunkter och mycket mer både på banan och i din telefon. Zenis är den smarta tennislösningen. För mer information besök zenis.com med Z både i början och i slutet. Eller hitta Zenis på Instagram, Zenis Smart Court. Jag vill också tacka min långvariga partner House of Bontin. Med koden baslinjen så har ni 10% rabatt på hela sortiment förutom slingerbag eller redan nedsatta priser. Samt så vill jag rikta ett tack till Lenhoff Tennis International som är ett företag som hjälper och placerar tennisspelare på college-skolor i USA. LTI har 100% framgång sedan 2014 i att hjälpa skandinaviska spelare att få tennisstipendium på amerikanska universitet. Stort tack till Lenhoff Tennis International. Nu så är det dags för Vetenskapsrummet där vi har besök från forskarvärlden. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Vetenskapsrummet och som brukligt så har jag Christian Persson framför mig. Christian, hur är läget med dig?
Läget är mycket bra, tack Linus. Hur mår du?
Det är mycket, mycket, mycket bra. Och idag har vi ett roligt avsnitt framför oss. En liten debut i våran serie i alla fall, där vi har en gäst med oss idag. Och jag tänkte du Christian ska få berätta lite varför vi har med oss den här gästen idag. Och vem det är kanske också.
Ja, nej men jag tänker så här att alla som lyssnar på dig Linus på de här avsnitten, oavsett egentligen vilka avsnitt det är, så har man ju ett intresse för tennis, man vill bli bättre. Oavsett om man är tränare och jobbar i en klubb eller man kanske är ansvarig för en region eller på förbund eller ja, spelare också för den delen. Så det som var gemensamt är att vi vill utvecklas allihopa och vi vill bli så bra som möjligt. Ja. Och ibland är det lätt att man fastnar i diskussioner på sin klubb. Ibland kanske de når lite längre så att det blir inom regionen. Man kanske pratar med någon grannklubb eller vad det kan vara. Och ibland så lyckas man på någon tävling få bolla idéerna lite grann med någon annan runt om i landet. Men det är inte alltid man har tid och möjlighet att få lyssna utanför tennisen eller till och med utanför idrotten. Och det har vi möjlighet idag då med den gästen som vi har med som heter Camilla. Och som faktiskt ska få presentera sig själv tänkte jag, för hon är bättre på det än mig. Så hon får med allt bra som vi vill höra. Så välkommen säger väl jag då, även om inte det här är min podd, säger jag välkommen till Camilla, här är min tur då.
Ja. Tack så mycket, det ska bli väldigt roligt att få vara med i en sån här podd. Camilla Kohn Rådberg heter jag och jag arbetar som forskare på Chalmers. Där jag forskar inom det man kallar för innovation management. På lite mer kortfattat så kan man säga att jag forskar hur man utvecklar organisationer för innovation och transformation.
Okej.
Okay. Är det den sortens utveckling? Och det gör jag utifrån många olika perspektiv. Tittar främst på företagssidan men också olika plattformar som man använder sig av för att åstadkomma detta. Det handlar allting från ledarskap till lärande, olika strukturella och processuella perspektiv och sånt där. Så det kan vara väldigt, väldigt mycket. Därtill, innan jag börjar, jag är ganska ny, the new guy on the block inom forskningen kan man säga. Jag har varit där i 8 år nu faktiskt, men annars har jag en bakgrund från näringslivet och också i internationell policy, så jag har jobbat på UD i 2 vändor och sen internationella organisationer. Och sen inom näringslivet då, inom fordonsindustrin mest och sen som konsult där jag har jobbat inom finans, sjukvård, medicinteknik och lite annat.
Vad spännande.
Men den röda tråden, den handlar om hur man driver innovation. Jag är oerhört intresserad av just utveckling. Hur förändrar man sig? Hur gör man någonting nytt? Hur gör man någonting på allra första gången?
Ja, vad kul. Och det ska bli superintressant att höra mer om här idag då. Men jag måste också först fråga innan vi kör på där. Vad är din koppling till tennisen?
Ja du, det vet jag inte om jag är så intresserad av att berätta själv. Jag är en av de som harvar omkring här på de här banorna, så vill jag kalla det tennis, för när man sitter och tittar på riktig tennis, ja, då är det med någon form av bolllek som jag håller på med. Men däremot så finns det ju ett oerhört engagemang, för det är ju galet roligt. Jag spelar mycket tennis, ja det gör jag. Eller
ja, vad härligt. Ja, vad bra, vad kul. Christian, var ska vi börja det här samtalet, tänker vi?
Ja, alltså vi kommer nog att försöka få det till att vi får möjlighet att ställa lite frågor till Camilla. Och sen så kommer väl diskussionerna att, ja, men som Camilla själv säger då, präglas av utvecklingstänk. Och försöka hjälpa till med lite inspiration, också verktyg. Lite att man får tänka till kring utveckling. Och nej, men om man skulle börja någonstans så kan man väl säga så här att Det är ju som vi pratade för något avsnitt sen om det här med att när man sitter på middagen så frågar ju folk gärna så här, hur går det för svensk tennis egentligen? Och grejen är ju den att vi som jobbar med tennisen, som jag inledde med här, det är att vi vill ju bli riktigt bra. Vi vill ju få fram riktigt bra tennisspelare som spelar i våra nationella tävlingar på olika sätt. Vi vill ju också få fram, det är ju något som ändå är gemensamt, att vi vill ju vara med på världsscenen, på både damsidan och herrsidan och juniorer. Och vi vill ju vara med där, det taggar ju oss alla som jobbar med det här. Och vi går och drömmer om att bli riktigt bra. Men vi måste väl också erkänna att vi kanske inte är där än. Men vi har drömmen, vi har också viljan. Och i mångt och mycket ett stort engagemang inom svensk tennis. Där liksom många jobbar mycket. Mm. Men om man tänker att man skulle säga det här som en process. Att vi vill liksom starta. Låt oss säga att vi vill starta en resa mot att bli så där bra igen. Som vi alla drömmer om. Som många också pratar om att vi var. Hur skulle det kunna se ut? Och lite då få höra hur Camilla resonerar kring det som jobbar med den typen av drömmar eller mål. Fast inte inom idrotten, utan ja, men låt säga att det är ett företag som kommer och säger så. Hej Camilla, vi vill ha hjälp med det här. Hur ska vi tänka? Och så vidare. Så jag tänker faktiskt med den inledningen lämna över till Camilla och låta henne få prata lite grann kring det.
Mm. Ja, men det är en väldigt svår fråga, för många uttala just det, vi vill bli bäst i världen, det kan vara ett företag, så här, vi blir främst av alla, vi vill nå de här enorma höjderna. Men, och så kanske man börjar då med vision och mission och strategi och så vidare. Men det kan vara ganska uttröttande att göra det, därför att ganska snart så inser man att det krävs väldigt mycket. Så jag skulle säga så här, hur man börjar, det är att man börjar lite längre ner. Inte i det här så att det blir väldigt mycket arbete kring det som kanske känns ouppnåeligt och känns lite som snömos. Jag är en vän av alltså vision och mission och sånt är väldigt bra saker, men oftast kanske man, om man börjar där så kan man förlora sig där, så fastnar man där och då har man egentligen bara skapat någonting som man inte riktigt vet vad ska vi göra då. Så jag skulle istället vända på det och säga så här, men vi vill bli bäst i världen, och så kan man tänka sig då, om man exempelvis drar en parallell till ett helt nystartat bolag, jag har jobbat mycket med startups också. Nu gör en entreprenör som vill göra någonting. En entreprenör är expert på det man kallar pooling of resources. Det första de funderar på det, vad behöver jag för att göra detta? Och det är inte bara pengar det handlar om då, utan det handlar om människor. Vad är det för kompetens? Vem är det jag går och frågar som kan hjälpa mig med detta? Mm. Så jag skulle kunna tänka mig att när man i en större organisation, där du också har ett distribuerat ansvar. Det är inte en person som är ansvar. Det är inte en vd som är ansvar. Utan det är ganska många. Att man börjar fundera på vilka är det som kan ha bra tankar kring hur vi gör detta.
Okej. Okay. Då går man utanför sin organisation också.
Du kan både gå utanför och innanför. Du kan tänka precis hur öppet du vill. Vem är det som skulle kunna hjälpa mig med att definiera vad som är, vad ska vi göra för att bli bäst?
Okay.
För då har man redan öppnat upp där och börjat fundera på vad det skulle kunna vara. Det som händer sen, det är att då får du mängder med olika bilder av vad detta är. Och då måste man börja sortera. Men då har man börjat öppna upp för andra tankar.
Ja, jag förstår. Okej. Vad som är, det du säger med hur vi blir bäst, då har man också definierat vad som är bäst, antar jag.
Nu kommer till nästa sak, för det är det som händer då. När du funderar, de som vill definiera det, de ställer ju frågor då till ett antal personer. De har ju redan valt vilka personer man ställer frågan till. Sen behöver man gå tillbaka och säga, men vad är bäst då? Mm. Det är ungefär som man skulle, jag lyssnade på en av era tidigare poddar. Ja. När jag använder just det här med analogi med en trädgård. Jag brukar använda analogin med ett party. Så jag ska ordna ett roligt party för några som jag inte känner sedan tidigare. Då måste jag först ta reda på vad är ett roligt party. Jag kan inte ordna någonting som är roligt party för mig. Jag måste fundera över vad är detta för någonting. Så då kommer man till vad är bäst. Och framförallt då, vilka komponenter kommer man ganska snart ner på. Som gör att vi sen blir bäst. Vad är det för drivkrafter?
Just det. Ja, jag förstår. Läckert. Och sen när man då har tagit in vad som behövs, vad blir nästa steg sen då? Då är det att applicera det praktiskt, eller?
Ja, och då, det här tar ju dock väldigt lång tid. Jag gjorde ett forskningsprojekt för ett företag, Akademiska Hus. De äger hus, alltså lärosätena, universitet i Sverige, de fastigheterna. Och de ville väldigt gärna bli innovativa. När jag kom in i det här projektet så sa ledningen, vi har försökt att bli innovativa nu ett antal år. Vi har utvecklat det här som jag sa tidigare med vision och mission och strategi. Men inget händer. Så vad de ville komma ur startblocken. Och det var ganska intressant. Då hade vi en väldigt djup diskussion med ledningen. Och så ställde jag frågan till dem. Men vad är det som gör att inget händer? Ja, men vi har ju godtagit strategin, sa de. Och så lagt ut den till organisationen. Men det händer ingenting. Nej, och det kan ju bero på att de behöver hjälp. Man har inte riktigt förstått. Så då kom det helt plötsligt från ett helt annat håll. Ett förslag om att ta ett hus som man skulle bygga. Och sen så bara laddade man in med massor med förnyande projekt. Och så bara gasa på. Och ledningen sa, jajamensan, kör på. Det som hände, det intressanta här, det som hände, det var att, ja visst, det drog åt alla håll och kanter. Huset, det blev fantastiskt och det står fortfarande, inte rasat. Det gick fantastiskt bra. Organisationen var helt slutkörd efter, men det som hade hänt var att det var väldigt många som hade lärt sig helt nya sätt att arbeta tillsammans, helt nya områden som var viktiga för organisationen och hur man tar tag i dem.
Okej. Spännande. Vad tänker du, Christian, när du hör det här?
Nej, det är jätteintressant och just det här med startups är ju en bit. Jag tänker lite grann, padden kom nästan in som en startup i idrotten och liksom har gjort en hel del grejer som bara har pang blivit succé. Sen har han givetvis sina problem också, men jag tänker så här utifrån från ditt perspektiv, Camilla. Tennisen är ju etablerad. Det är ju mer som ett företag som har funnits i 50 år än någonting som liksom ska söka pengar för att starta upp 2024, om man säger så. Men samtidigt har vi kanske samma ambitioner, liksom samma mål som det där bolaget. Men vi vill ju vara med där uppe i toppen. Hur reflekterar du kring det, att vi liksom har så mycket som är inkört redan, både på tränarnivå, och då tänker jag saker som görs på träning, hur klubbar organiserar sig, strukturer på tävlingar, och jag tänker vidare då på givetvis nationell nivå, att vi är rätt etablerade med hur det ser ut och hur det fungerar. Hur skulle ett bra lämpligt steg för oss vara? ABC, om du förstår min fråga.
Det är
lätta frågor.
Det är ett Nobelpris på det, tror jag. Om man går då till näringslivet och tittar, de här stora etablerade företagen som har funnits länge, de har ju precis arbetat in sådana här, det man kallar för dominanta logiker. De är jätteduktiga på vissa saker. Och det är också det som, framförallt de sakerna som en gång har gjort dem framgångsrika. Det har de blivit väldigt duktiga. De har förstärkt det ännu mer. Och då blir det ofta så, ta till exempel, jag har en lång bakgrund på Volvo. Om man går till en organisation, exempelvis ett bilföretag, de har utvecklat bilar i många, många år. Och så säger man till den utvecklingsorganisationen, ni ska ta fram en ny bil och så, som har de här egenskaperna. Det går fort som attan och det blir jättebra. Så det, men om du ger dem en ny uppgift, då går det inte så bra. Någonting annat som de inte har gjort. Därför de är så vana vid att hålla vissa parametrar. Man ska hålla budget, du ska hålla kvaliteten, det ska vara de här egenskaperna och så vidare. Det är man jätteduktig på. Men någonting som man inte vet, någonting som är okänt, någonting helt nytt. Då går det inte. För då behöver man andra kompetenser, men man behöver också ett nytt arbetssätt.
Okay.
Så därför är också stora företag, de är jätteintresserade av att arbeta tillsammans med små. Därför att de klarar inte detta själva.
Okay.
Och då blir det ju så att man kan använda sig av illustrationen. Ett stort företag som då försöker göra massa nya coola grejer, och det blir inte särskilt mycket nya coola grejer. Det blir produkter som är bara lite annorlunda än det de alltid har gjort innan.
Okay.
Om man istället låter dem tänka sig så här, att vi kan använda analogin med ett garage som ska städas. Ta bara med dig ut från garaget det du behöver för att göra detta. Så ta med dig de sakerna du behöver från det stora företaget och ställ ut på garageinfarten som du behöver för att göra det här helt nya projektet. Då inser man hur få saker det är man faktiskt tar med sig ut.
Ja.
Vilket innebär att man måste tänka väldigt annorlunda. De här andra sakerna som man har i det etablerade organisationer som man har arbetat fram under lång tid som är viktiga. De blir viktiga fast i ett senare skede.
Mm.
Men du måste utveckla det nya utanför. Och då behövs helt nya krafter, helt nya synsätt, helt nya sätt att samarbeta.
Okay.
Och andra saker som är viktigt också.
Ja, så du menar för tennisen då liksom, så skulle man behöva se över vad som man gör bra som man vill behålla och vad som man bör tänka helt nytt med.
Alltså, Jag skulle vända på det. Inte börja med det man har som är bra, för då fastnar man lätt i det gamla. Då blir det lätt som att vi har ju jättemycket som är bra här, och det har man. Det är samma sak i det stora företaget. De börjar sitta och definiera vad de har som är bra. Ja, det är ju mycket som helst. För det första har de ju överlevt i flera hundra år. Och i vinstdrivande bolag. Så det har ju gått alldeles utmärkt. Det är inte det som är problemet. Men det är ju tillbaka historiskt. Nu pratar vi framåt. Så jag skulle istället börja med den här utvecklande tanken. Vad är det man ser som blir viktigt för att bli riktigt bra i framtiden. Och då måste man också tillåta sig att faktiskt inte ha svaret på frågan. Så det viktiga där är att inte pressa människor och känna att svara jag vet inte, det är ett riktigt bra svar. För det innebär att då måste du ut och explorera och ta reda på det. Du måste tänka nytt.
Ja, just det. Okej, så och det är det, okej. Ja, jag är med, jag är med.
Det blir grann som att om man är en slalomåkare, det är inte att titta på liksom tillbaka på sin säsong och försöka göra några svängar bättre, utan försöka titta och tänka hur åker framtidens slalomåkare, och hur kommer det åket att se ut. Och för tennisspelaren så är det snarare, ja men visst, vi ser hur matchen ser ut och vi ser hur träningen bedrivs idag, men vad är det för komponenter som kommer vara avgörande om 10 år, om 20 år? Både vad gäller man skapar utbildning och träning då, men också ja, men kanske intresse för sporten och vilka aktiviteter som kommer vara populära i samhället och sådär. Så att alltså inte börja med någon form av plus- och minuslista, utan snarare titta på en framtidslista då.
Ja, precis så. Lämna det man har, framförallt i det här första läget. För annars så är det så svårt att ta sig ur spåren. Man kommer bara göra mer av samma. Man kan också använda analogin, till exempel om du tidigare i industrin så var det ju väldigt populärt med sådana här olika metoder som TQM och Six Sigma och sånt där. För man skulle få en hög standard i kvaliteten. Det vill säga att upprepa det man gör 100 000 gånger. Det vill säga att tillverkar du bilar så ska allihopa vara lika bra. De ska se likadana ut, de ska hålla samma höga kvalitet. Det får man ut när man har den metoden. Men om du ska göra något nytt, då kan du inte använda samma metodik. Du ska ju göra något annat, du behöver något annat. Då kan du inte slå hårdare med hammaren. Nej. Det kommer bara bli liksom, det blir samma sak. Man måste tänka annorlunda.
Just det, jag är med.
Så det är skillnaden mellan de här som etablerade organisationer som då gått in i just det med kvalitetstänk och sånt. Och det är jättebra. Men när man ska göra nytt, då behöver man göra något annat.
Mm. Om jag ska ta med mig någonting från detta då, så tänker jag att ett tips till oss inom tennisen är som sagt att försöka ta fram spåkulan. Och tänka så här, vad är det som kommer vara avgörande för oss om 10-20 år. Snarare än att liksom försöka och tänka, vad gör vi nu? Vad kan vi göra lite bättre? Vad gör vi sämre? Lite så, va? Så det är en takeaway.
För sen efter ett tag, när man har gjort de här, när man har gjort det här arbetet om att börja förstå, vad är det vi ska göra? Då funderar man sen, jaha, om vi nu tar det då i vårt kontext. För det är också skillnad mellan olika kulturer. Vad det är man tar till sig. Om vi till exempel går tillbaka till bilindustrin då, som jag kan ganska bra, och så tittar man, Volvo är ett företag och gör bilar som tidigare åtminstone var väldigt fokuserade på säkerhet, miljö och funktion. Det går ju inte att jämföra med BMW som har mer fokus på the ultimate driving machine. Det är ju helt olika saker. Så då måste man fundera på, vad är det för någonting vi vill med vårat? Det blir lite olika, men det blir ändå lika i slutet. Det är attraktiva bilar vi pratar om i slutet, men det är olika komponenter. Så det här med best practice och copy-paste, det ska man akta sig noga för. Utan när man funderar på det här, vad är det vi vill? Vad är bäst och vad är det vi ser som blir viktigt för att Sverige ska bli bäst? Bäst i världen. Eller riktigt bra. Sen efter det, men vad är det alla Swed, alltså den svenska varianten på detta, och vad är det då vi har i Sverige som vi är riktigt riktigt duktiga på?
En fråga där bara, när man ska liksom försöka se in i framtiden då liksom, och tänka ganska nytt kring många bitar, är din erfarenhet, Camilla, att samma organisation som varit tidigare kan jobba på ett nytt sätt, eller behövs det delvis en ny organisation för det, för att sätta det på plats?
Det är jättesvårt att säga, det beror lite på hur man tänker sig det, men framförallt så behöver man jobba med nya förmågor. Och det kan ju också vara till exempel många företag idag, om man tittar på så som man arbetar, så arbetar man ju faktiskt inte bara med de som är anställda i den egna organisationen. Väldigt många företag har ju, alltså deras utveckling sker ju tillsammans med andra utanför som inte är på deras payroll. Du jobbar med det man kallar för öppen innovation och samverkande innovation och så vidare. Så alla behöver inte vara inom din egen organisation.
Nej, jag förstår. Okej. Okay.
Och sen så kan ju den förändras en lite beroende på. Så där är det också lite mer öppna gränser. Att man inte är så strikt hållen till organisationen. Eller också betydelsen av struktur är en annan sak.
Ja, just det.
Hierarkiska strukturer eller så. Utan man får hela tiden fundera på vad är det för, hur vill vi organisera arbetet och var ska arbetet ske?
Mm. Ja, Christian.
Ja, ja, men det är mycket. Det är
jag kan bli väldigt flummig sånt här. Så
det är superintressant.
Så jag tänker vi får försöka och bena ut det här. Alla får bena ut det lite grann på egen hand sen. Vad det här innebär på den stolen man sitter själv. Så att säga.
Jag kan tänka mig också, att det, för det är ganska snabbt koka ner till. Det är också det här med lärande. Att man behöver ta till sig nya intryck och sen så behöver man arbeta med de intrycken. För man kan inte alltid ta det man ser. Det måste också tolkas om. När man pratar om omvärldsbevakning så är det så att man kan köpa information till exempel. Vi kan ju ta massa data. Människor är ju idag väldigt galna i data. Jag brukar säga det, men vad ska du med datan till om du inte kan tolka den? Du måste sätta den i ett kontext. Ja. Man behöver tolka de där intrycken, vad betyder det för oss? Kan ta exempelvis då ifrån, återigen från bilindustrin. Toyota, de började producera bilar först efter andra världskriget. Då började de producera bilar. Om man tittar på exempelvis Ford, de producerade ju bilar långt, långt innan. Det som är intressant i detta är att det är utifrån helt olika logiker. Ford designat efter den här traditionella taylorismen. Och så som, det vill säga när de började bygga bilar så var det så att kunde du bygga bilar lite billigare och ganska många så kunde du sälja allihopa.
Okay.
Det finns fortfarande kvar i det bolaget, den dominanta logiken. Toyota har en helt annan logik. När de började växa till sig så var det redan ganska trångt på bilmarknaden. Så de fick börja jobba väldigt mycket med kvalitet för att kunna ta sig in där. Det är för allt du kunde producera kunde inte säljas. Så de har en helt annat sätt. Och då kan vi, det vi komma till är till exempel då det här lean-konceptet som många känner till. Amerikanerna tolkar det på ett sätt medan japanerna på ett annat. Japan har gjort så, de arbetar på ett helt annat sätt, eller gjorde i alla fall. Nu har många försökt efter det. Men de sa, nej men ni får gärna komma och titta i våra fabriker. Hur vi jobbar. Få fota, ni får vara här hur länge ni vill. Därför vad de visste är att du kan inte bara titta och kopiera och få samma resultat. Du måste översätta det man kallar för internalisera det i din egen kontext för att det ska bli begripligt, vettigt och leda till en utveckling. Och det är det man måste klara av, att översätta. Man måste kunna titta och sen måste man kunna översätta det till vad är det vi vill nå och de förutsättningar man själv har.
Så att jag förstår det rätt, så om till exempel jag och Christian åker till en annan miljö och ska ta reda på hur de jobbar, så tar vi med den informationen hem, men då måste vi översätta det så att det är applicerbart i den miljön och kulturen vi lever i och så vidare.
Om ni gör det, så är det första är att det räcker nog inte med att det bara är ni två som åker. Så först ska ni fundera på ett, vilka är det som ska åka? Två, hur länge ska ni vara där för att faktiskt se, kunna göra de djupare iakttagelserna? Det handlar inte bara om att vara där 2 dagar, prata med några och fota lite och åka hem sen. Då har du bara fått det ytliga som gör att du inte riktigt förstår de underliggande drivkrafterna. Vad är det egentligen de gör?
Hur länge bör man vara där då?
Nej, om jag skulle förstå hur man gör på någon annan akademi eller någonting. Nej, jag skulle nog hänga där minst en vecka.
Okej. Okay. Yeah. Ja.
Absolut, för att kunna förstå, få följa och säga, men nu gör de det före det, varför gör de det? De går iväg och pratar där, de gör, alltså man gör olika saker. Och sen är det en sak det du ser, men sen finns det då de här underliggande strukturerna. De kanske skickas en massa mejl, det finns en massa andra saker. Vad är det som de har gemensamt som inte syns i utövandet, men som de har jobbat med innan? Det vill säga när de tar in en ny, hur lär de upp den, hur introducerar de den? Så det finns massa saker, så när man gör en sån resa att man är där till, naturligtvis ska man förbereda sig, men sen också att man är där tillräckligt länge så man faktiskt ser, och att de som är där är sådana som tillsammans kan prata ihop sig om det. Och sen när man kommer hem så måste du också då, okej, vad gör vi med detta nu då? Hur ska vi förklara så att vi får med oss all den djupare kunskapen och insikterna som vi hade. Och inte bara de här ytliga.
Jag sitter och tänker på när man copy-paste som ett koncept. Om det finns ett koncept som heter så. Ja. Så tänker jag det som en ganska vanlig metod inom sporten, om jag får säga så. Att man tittar på hur gör man i en annan idrott. Ja, men hur tränar man i brottningen? Ja, men i brottning så blir man så jäkla bra på det här och det här. Så då kopierar vi det och så gör vi det i tennisen. Och sen så tittar man hur jobbar de bästa spelarna. Så försöker man titta på det och så, ja, men så ska jag också göra när jag kommer hem. Eller så kollar man på YouTube och så kollar man, men just det, den här övningen gör de, den ska jag också göra. Och sen så tänker jag då att man försöker kopiera, men hur gör egentligen Frankrike? Men de gör så här, och att man, syftet kanske är bra och korrekt, att man vill lära av dem som är bättre. Men om jag tolkar det rätt här så man måste ju ha någonting att plocka hem det till. Och man måste också inför en sån resa eller inför det här copy-paste-metoden så måste man veta vad är det vi ska titta på lite mer specifikt för att det verkligen ska ha effekt. Har jag liksom förstått det?
Ja, först vill jag säga att copy-paste är oerhört vanligt i näringslivet. Det är därifrån det här begreppet kommer. Och jag har inte ett enda exempel där det har gått bra. Så det är från början, jag tror på de här quick fix, det finns ingen quick fix, utan det är ett hårt arbete som behöver göras. Men sen det andra du sa där så, Christian, att man kan ju fortfarande använda, och många vill gärna ha den här checklistan för det känns tryggt. Men när det är inom utveckling så vet du aldrig riktigt vad det du gör kommer att leda till. Så du måste ha ett öppet sinne för när du testar någonting så måste man också ha ett öppet sinne för, men vad är det egentligen som händer här nu? Är det vi vill ha eller är det något annat? Eller är det också något annat som händer som vi faktiskt skulle ha väldigt stor nytta av men som vi inte hade intentionen att ta fram? Så att man är ganska vid det, men man måste hela tiden jobba med det och designa det man ska göra efter det man tror på. Och då kan man ju ta en sån här checklista hur man gör i Frankrike eller hur man gör med de andra idrott. Men sen måste man göra, då gör vi vår egen lista. Och hur skulle då den se ut? Och när vi sen börjar jobba med listan så kan man fundera på, ja, ska nästa steg, så tar man det som ett första steg och sen så utvecklas det. Så det, liksom, det blir aldrig färdigt.
Nej, men jätteintressant, och jag bara vill fortsätta lite på samma spår. För vi är ju några stycken som för, nu är det många år sedan, som gjorde ett gäng utbildningsresor. Och ärligt talat så tycker jag det kändes som att vi lärde oss mycket. På ett sätt lärde vi oss väldigt mycket. Framförallt vi som fick vara där och se fick ju lära sig. Men det var inspirerande, men man fick också en förståelse för att lite som Toyota, där liksom att det var den känslan faktiskt. I Frankrike så var vi liksom, vi hade ju fritt överallt. Bara, välkomna, vem vill ni prata med? Ja, gå dit så kommer han och gå dit. Ni kan käka lunch där. Så liksom väldigt så Toyota. Liksom, inga problem, titta vad ni gör och filma och göra precis allting. Man fick en förståelse för, man fick en känsla av mindsetet. Och man fick också en känsla av att, ja just det är ingen slump att det är bra. Men däremot om man skulle vända lite på det här myntet så när vi kom hem och så presenterade det och skulle liksom försöka att brygga det till svensk tennis eller till vår egen tennis eller vad det nu kan vara, så är det är inte så lätt att få in de pusselbitarna, för de har inte samma pusselmaskin i det landet som vi har här. Så att, intressant reflektion där, men då vet vi, för vi var riktigt nära på att åka till Italien. Vi hade fixat allting för att åka till Italien innan Italien blev så bra. Men av någon anledning så gjorde vi inte det. Så vi skulle ju ha åkt och kanske vi hade kunnat.
Då hade vi varit i Italien nu.
Fast copy-paste är ju inte det shit.
Nej, men samtidigt är det så. Där gjorde ni ju en väldigt bra analys. Att ni ville åka till Italien. Mm. Så någonstans har ni gjort rätt analys för att åka. Men sen är det också det här. Man blir inte profet i sin egen hemstad. Finns det talesätt som heter, och det är just därför att det är så oerhört svårt. Förändring är något av det svåraste som organisationen gör. 99, nu vill inte jag vara nedslående här på något vis, men mer än 99% av alla förändringsinitiativ som tas misslyckas. Och det ska man ha med sig, för det här är, man måste vara oerhört envis och enträgen, plus att det tar väldigt lång tid. Så man behöver de här eldsjälarna. Inom näringslivet och utveckling så pratar man oftast om vikten av skunkwork. Det är de som jobbar under radarn. Det finns ingen budget för arbetet, de bara kör. De hittar sina kompisar och då kommer återigen det här entreprenöriella in, pooling of resources. Man går runt och frågar, kan inte du och jag göra detta? Det finns inga budgetar, ingenting, inga hierarkiska organisationer. Och så händer det bara grejer. Och någonstans så är människor med på detta, rent formellt så kommer man aldrig att erkänna det, men informellt finns det. Till och med så att ledningen känner till det. Det vill säga, så länge det går bra, då kommer de inte att skjuta ner det. Men skulle det gå över gränsen, ja, då försvinner det. De som är såna här eldsjälar, om man hittar dem och så frågar man dem, vem arbetar du med? Då visar det sig att de jobbar på ett helt annat sätt. Och så länge de har den friheten, och de, eller rättare sagt, inte att man ger dem den friheten, för de här människorna, de tar sig den friheten. Och man låter dem vara, lägger man på en alldeles för hård struktur så att de inte kan ta sig de friheterna, då kommer de säga upp sig och sen är allt borta. Och det säger också en hel del om det här, det formella systemet och det informella. Och de är lite beroende av varandra.
Vad tänker du när du hör det, Linus?
Nej, men jag tänker ju att det pratas ju mycket i svensk tennis om hur viktiga eldsjälarna och så är också. De ideella krafterna, att vi i föreningar så är ju ideella, ja, med krafter och personer har ju varit viktiga genom alla år. Men att vi pratar väl också om att många organisationer professionaliseras och vad det innebär. Så jag upplever väl att vi står lite, inte i ett vägskäl, men lite mitt emellan. Liksom, att, ska det bli mer professionellt eller ska vi fortfarande tro och hoppas på lite mer så som det var förut? Så tänker jag.
Och det är intressant det du säger där, för oftast till exempel när jag får frågor om liksom hur ett innovationssystem ser ut, hur man designar ett innovationssystem, då tänker jag liksom till exempel hur vi i Västra Götalandsregionen jobbar med innovation och kluster och allt sånt där. Och då är det gärna någon som vill vara inne och designa detta. Och skapa liksom struktur, vem som gör vad var i systemet. Men när det gäller utveckling och innovation och transformation och sådana saker, så går det inte att göra det. Det måste få vara, många gör samma sak. Därför är det då också blir lite tryck, att man jämför sig med varandra. Några provar lite olika, eller lite olika saker på olika sätt. Så det måste vara lite av det man kallar för, kanske för dubbelarbete och så vidare. Lite tillåtande. För annars blir det ingen utveckling. Så fort det finns någon som vill säga, nej men nu ska vi göra så här. Och det är de som är ansvar och de ska göra. Då dödar det lätt de här andra eldsjälarna. Som kanske ändå är väldigt viktiga fast de är ute i de här tassemarkerna.
Sen är det väl också en diskussion, du får hänga med Christian här. Men i svensk tennis, hur... hur mycket alla klubbar ska jobba på samma sätt. Att vi ska följa en gemensam röd tråd i hur vi lär ut och hur vi arbetar med juniorer och så vidare. Och det har väl gått lite åt det hållet att det drivs projekt för att göra det. Tror du att det är bra, Camilla, att alla följer samma linje? När man, jag menar, alla Volvo-bilar ska väl byggas på samma sätt, tänker jag. Men funkar det så i tennisen också, tror du?
Naturligtvis så det är svårt att uttala sig om någonting, men det som är viktigt i såna här sammanhang, det är att man inte, när man säger så, när man sitter i ledande position och säger nu ska alla jobba på det här sättet och det är de här sakerna, då stryper du också, det är ganska många, framförallt i Sverige, då blir vi lite rädda för att göra fel. Och det är väldigt viktigt att känna till den kulturen. Hur funkar det här i en svensk miljö om du säger till, nu ska alla jobba så här. Ja, folk kommer att göra det. Men de kommer inte att göra det med inlevelse. För de kanske känner, jag vet inte om detta. Det första frågan du får är detta rätt? Jag gör så här, är detta rätt? Istället för att säga, är detta bra? Blir det bra resultat? Mm. Så då tänker man mer på formalia, och det är någonting som jag tror man ska vara lite vaksam för. Därför svenskar, vi är väldigt, vad ska man säga, eager to please, vi vill inte sticka ut. Vi vill gärna hålla oss till reglerna. Så därför ska man akta sig lite för att vara för formell, så att man därmed puttar ut de här egna initiativen eller ansvarstagandet för den delen. För om man sätter sådana ramar, då kan det också bli att nej, men nu behöver inte jag tänka, nu ska jag bara göra som jag blir tillsagt. Och det är det inte. För sen är det också så, i det här sammanhanget så pratar vi om individer. Det är individer som tränar, det är individer som är spelare och som också är väldigt olika. Och det är klart att man kan ha massa strukturer för träningsprogram och sånt, absolut. Men då är den som tar till sig detta, hur tänker de? Så att det är fortfarande att man använder sig av den dynamiken och friheten som är så viktig, som driver utveckling.
Spännande. Vad tänker du kring det, Christian?
Jag skulle bara vilja backa bandet till den här eldsjäls-delen, som kanske jag klär in eldsjäl med lite mer än kanske det traditionella eldsjäl i det här sammanhanget. Det är mer någon som är beredd att med kanske ett litet team köra all in dag och natt liksom, för att utveckla någonting. Jag tänker på Tim Klein, det tänker jag på, som kände som att han var en sån. Alltså, han fanns inom svensk tennis, han jobbade inom svensk tennis, men han gjorde inte liksom allting som var här, och han var en riktig liksom galning till att hitta på nya grejer och gå nya vägar, och så vitt jag har hört så kanske inte siffror och budget och planer kanske var liksom drivande det. Jag tänker också på att i tennisen så ploppade fram rätt faktiskt många, om man kollar på spelare, som kanske inte har gått den där traditionella vägen, eller som har gått det förbundets väg. Bara en reflektion på det som Camilla säger, att det finns ganska mycket det här, i alla fall inom vissa länder tror jag. Man kanske får hitta ett sätt, vad passar Sverige, vad passar andra länder, men i vissa, jag kommer ihåg vi var med hela Ullevi i Danmark för att lyssna lite grann på hur de jobbade där förra året då i december. Och det visar ju sig också att en sån som Wozniacki var ju en produkt kanske inte av enbart danskt system, utan väldigt mycket familjen och pappan, och man hör ju Rune likadant, att det är, ja, men det är mycket inom citationstecken då eget race. Och så har man ju förstått med Nadal också, med Tony och hur han har jobbat där, och så att bara det kom till mig som en sån reflektion att det finns en del av det du kallar, vad kallar du det?
Vad sa jag? Ja, det kommer säkert tillbaka.
Ja, det kommer. Ja. Men du kallar det för någonting, som jag tänkte att det finns det ju en del. Samtidigt som, om vi går vidare då, så gör ju nu Svenska Tennisförbundet en ganska stor satsning på ROG då. Där man försöker att skapa en gemensam pedagogik, gemensamma checkpoints, gemensam utrustning och verktyg för att bedriva träning och så vidare. Det blir väl intressant att följa resultatet av det, om fokus blir, om fokus liksom landar rätt i det systemet.
Och då kan man ju tänka så här, det är ju naturligtvis om man har hittat någonting, det här kan vi bygga någonting, och så bygger man det som du säger kring en pedagogisk plattform eller någonting. Ja. Men sen vill du ju till då att de som tar emot den i utvecklingsorienterat, jag tänker, hur kan vi nu använda den på ett bra sätt så att man inte känner sig låst av det. Jag tror att det är där det behövs. Och där behövs de här eldsjälarna, drivkrafterna. Men sen också att man tillåter det. Att man, för det är bra om det finns lite olika. Men återigen, går tillbaka till industrin. De som är riktigt framgångsrika på att driva förnyelse. Man pratar ju ofta om konceptutveckling. Och man håller på och grejer. Det är en form av experimentverkstad. Att experimentera. Experimenterandet gör just det att du testar någonting. Och ganska snabbt funderar, okej, reflekterar på detta, bra eller inte. Och då kan det vara så att du gör också analogier, men detta var bra, kanske inte här, men vi kan använda det här borta. Här blir det kanon. Det är den sortens arbetssätt och tankesätt tror jag är bra att ha.
Men tror du det också kan finnas ett värde för svensk tennis i det här fallet, att alla känner att man jobbar mot något gemensamt, att man ändå gör någonting tillsammans allihopa?
Absolut. Jag tror att det finns ju jättemånga stora fördelar vid en liten nation. Jag skulle gissa att om man gick runt och frågade de som är väldigt engagerade, så har var och en, alltså de nätverken som finns. Det har varit jätteintressant att bara se hur ser de nätverken ut och varför ser de ut som de gör. Och just att vi är en liten nation är ju att det är ju ganska, vi kan ju vara ganska tajta om vi vill. Tillsammans och utnyttja, dra nytta mer av varandra och bygga tillsammans också då med andra externa som är långt utanför Sverige men som ändå vill knyta till oss på olika sätt. Så det finns ju fördelar här, men man behöver just fundera på det här, vad är det som, så att man både driver att göra bättre av det man redan har. Men sen också göra helt nya grejer. Det där kallas för ambidextrous organizations.
Det tänker jag inte uttala.
Fortsätter du så, då kan vi inte fortsätta det här programmet.
vad som är viktigt är att även om man behöver göra det man, eller ta tillvara på det man har och det man är väldigt duktig på, så är faran är att fokusera på det. Men vi är ju väldigt duktiga på det här och det ska vi inte kasta ut. Faran att tänka så, det är att men då fastnar man där. Det blir inte mycket nytt.
Okej. Okay. Ja.
Jag skulle vilja gå vidare på ett spår här som jag ändå hade förberett som en fråga.
Kör på.
Som vi kom in lite fint på här tycker jag. Och det är ju att jag tänker att ett ord som både finns med inom inre motivation. Men som också jag tycker mig höra mycket inom svensk idrott och tennis, så det är det här ordet tillsammans. Det är tydligt så här, svenska fotbollsförbundet, ja, men vi kanske inte är bäst men vi jobbar hårdare tillsammans, vi är laget, vi ska göra det tillsammans, och att den röda tråden, att vi pratar, ja, men det ska finnas en röd tråd, det pratar vi på Ullevi också om, så att det är liksom inte så att jag försöker att vi pratar också väldigt mycket om tillsammans och vi träffas mycket tillsammans, det är personalmiddagar tillsammans, det är utbildning tillsammans och vi har möten tillsammans och vi jobbar tillsammans och väldigt mycket tillsammans om jag får säga så. Då skulle jag vilja bara, är det korrekt att det är bra, Camilla? Vad är din reflektion på det? Hur tänker man utanför idrottens väggar?
Jag skulle vilja säga, jag slår ju på trumman för just det ordet tillsammans just nu. Framförallt de organisationer som vill ägna sig åt utveckling och stark utveckling i snabb takt. Så trycker jag ju på just det här tillsammans. Därför att vi har lite tappat det, i alla fall i svenska näringslivet. Vi har blivit lite mer influerade av det amerikanska näringslivet. Där man tänker väldigt hierarkiskt och väldigt uppdelat. Och det är väldigt formaliserat. Medan den svenska managementmodellen, den har varit mycket lösare formella strukturer. Däremot extremt starka informella system. Vilket har gjort att man just har det här tillsammans. Man går lätt och frågar någon. Man behöver inte gå till chefen först för att fråga om jag får gå bort till den andra avdelningen. Och ta reda på hur de gör. Man går bara dit. Man tar sig ansvar. Man tar ansvar genom att faktiskt göra det man anser vara viktigt. Och det har man är grundad i det. Och det är det tillsammans som jag tycker att många svenska företag behöver tänka mycket mer på. Inte vara så hierarkiska utan tänka bredare. Också när det gäller kompetens och hur man, att man kan byta jobb över organisatoriska gränser och nya områden och sådär. Så jag tror att det här tillsammans, det tror jag är väldigt bra. Däremot så får man ju inte alltså slå så att det istället att det bara blir en enda som så här, god röra. Och det går inte så mycket framåt. Vi har det väldigt gött här, men det blir liksom, går inte så mycket framåt. Utan det ska vara tillsammans som leder till utveckling.
Men behövs det ändå någon tydlig ledare då, eller?
För att det ska... Ja, oftast, man kan ju se på de som är ledare i tillsammans, de har ju oftast inte så stort behov av att vara den som bestämmer. Mm. Och den som står med taktpinnen. Utan den som är ledare i den sortens organisationer är mycket mer på det här att hålla ihop och föra framåt och låta människor få utvecklas i det. När någon kommer med en idé så, men vad bra, istället för att säga om det är rätt eller fel idé, så säger man istället, men kom med ett förslag, titta lite på det, utveckla det och så kom tillbaka och så får vi se vad det kan ge. Så att man lägger ansvaret på de människorna som också vill ta ansvar.
Men nu bara en, så att jag förstår det rätt då. För om man kan ju välja spår här. Mm. Man kan ju välja modell. Mm. Vad skulle du säga? Om man inte väljer tillsammansmodellen, vad skulle det kunna vara för modell?
Ja, det blir också då kanske den väldigt individualistiska modellen, tänker jag. För om man tittar på tennis som sport så skiljer det ju sig från fotboll. Fotboll är ju ett lag, där är det inte så mycket en och en. Mm. Men tennisen är mycket mer individuell på det viset. Så där kanske man inte heller ska låta jämföra det. Även om man ibland är lag och sådär. Så är det är också olika saker som gör att för att vinna, då är du helt själv där på banan.
Mm. Men om vi säger nu att vi säger så här att Ullevi då, eller... Tennis Göteborg eller Tennis Stockholm eller Svensk Tennis. Vi säger så här, vi gillar tillsammans. Mm. Vi väljer den. Vi kör ROG tillsammans. Vi är ganska platta i organisationen. Ingen som kommer bestämma allt, utan typ så. Vad skulle du säga är viktigt för oss för att ändå komma framåt maximalt?
Utan att veta vad det här är och hur det ser ut och vad som ligger i det, så skulle jag säga att initialt är det jätteviktigt att tänka då, men om alla börjar jobba med detta och så ser man lite hur jobbar de olika enheterna med det. Så att man lär av varandra, vi har gjort så här, fast vi andra har gjort så. Och där kommer då det här lärandet mellan. Men också när man implementerar det i det lokala sammanhanget. Men hur ska vi göra här, hur tänker vi nu? Så att man åter då internaliserar, man gör det till sitt. Och då gör man vissa anpassningar. Och sen vill man ju gärna dela med sig av de anpassningarna. Hur man har tolkat detta eller hur man använt de här verktygen för bästa möjliga utfall så som vi ser det. För det ser ju säkert väldigt olika ut i de olika klubbarna. Vad man har för resurser och vad man har för liksom, omfattning och så vidare. Så där tänker jag, där skulle man kunna lära sig jättemycket. Och när man har gjort det ett tag, och då får man också ge det här lite tid. Då funderar man på, ska det här ROG sen utvecklas och förändras? Man anpassar det och så fortsätter man att jobba så. Mm.
Det finns det, om man tittar, vi inom Svensk Tennis, vi tittar ju mycket på hur andra länder gör. Jag tror också, du är nog lite mer insatt i det här, för du kör ju podd om det, va?
Ja, precis, jag följer det lite grann. Ja.
Men du är också inspirerat av andra länder, så va? Hur ser det ut i andra länder? Om man, alltså för vi pratar ju om omvärldsbevakning, vi pratar om utbildningsresor, vi pratar om att copy-paste och vi koppar, liksom, om vi väljer en tillsammans modell som, ja, jag personligen gillar den, jag trivs väldigt bra i liksom, ganska platt och jag tycker det är bra när många kugghjul får vara med och snurra liksom så, va? Men hur ser det ut i andra länder i Europa som ändå är liksom lite grannar, alltså USA är ju längre bort och Asien ännu längre så, men om man tittar i Italien och vi tittar i Spanien, vi tittar i Frankrike, de här ändå länderna som har legat i framkant, och vi vill ju vara i framkant, så det blir ju att vi anammar ju kanske mycket av deras tänk, mycket av deras sätt att jobba. Vi har tillsammans tillsammansmodellen. Förstår du min vart jag vill komma?
Absolut.
Lite?
Vi är tillsammans och framförallt har vi också konsensus. Och konsensus är ju, det är både bra och dåligt. Därför konsensus, det är lite det vi pratar om tidigare, det här som också kan inge att vi vill gärna vara till lag, så vi är lite ängsliga för att göra fel, vi vill passa in. Så konsensus kan i den aspekten göras lite att vi inte riktigt tar de här stegen, för vi vill ogärna sticka ut. Det är det negativa med konsensus. Det som är starkt med konsensus är när vi väl har fått tåget att rulla på där. Då är det riktigt, riktigt bra. Då har vi fått tillsammans på det absolut bästa sättet. Så jag tycker att det svenska konsensus, det är riktigt, det ska vi värna. Men vi ska vara lite noga med de här avarterna som då gör att vi sänker takten. Vi har inte den höga ambitionsnivån. Därför att det är jobbigt med sånt som sticker ut och som kanske kommer då från sidan och säger att nej, men borde vi inte göra så här istället? Det som du tidigare har pratat om, Christian, i din podd. Att våga ifrågasätta till exempel. Konsensus får inte lägga en våt filt över det. För att egentligen ifrågasättande är inget negativt, som även du, Linus, var inne på i den podden. Utan när man pratar om då lärande organisationer till exempel, så är det ju hela tiden att man kommer, man ser det från olika perspektiv och försöker driva framåt, anpassa till den nya tiden, de nya förutsättningarna som finns. Om det inte var någon förändring i världen, då behöver du inte ändra på någonting. Då kan du ju bara göra mer av det du redan gör om du är framgångsrik. Men om det är förändringar, ja, då måste man ta till nya saker. Och då krävs det utveckling.
Mm. Har du, för du har tydligen lyssnat på det avsnittet då med ifrågasättare. Vad är din take på liksom vikten av att utmana, ifrågasätta, val av ord? Hur viktigt är det? Hur upplever du det i de här framgångsrika? För man, någonstans är man ju ändå nyfiken. Det hoppas jag att du också är, Linus. Vi är nyfikna på hur fan blir vi bättre liksom. Men om man skulle titta på andra exempel som du har följt på nära håll. Som kanske inte är startup, men som ändå är liksom. Jag ser svensk tennis som ett moget bolag. Och då är det så här. Hur viktigt har det varit för dem att ifrågasätta, utmana? Har du något roligt case du skulle kunna berätta om, där vi skulle kunna få inspiration om? Ja, men de här var typ i samma situation som ni är i. Och de gjorde så här. Har du någon inspirerande story?
Ja, det finns lika många sådana. Just nu kom jag inte på någon direkt så här. Men man kan säga så här om det du säger där. De som tillhör den här kategorin då, som ifrågasätter. Och jag använder kanske ett annat ord. De vill mer och de vill nytt. Och de inser att det behöver göras på ett annat sätt än det som redan görs i organisationen. Det innebär inte att de tycker att det som görs inte är bra. Men de inser att det behövs något mer. Det är de här eldsjälarna som går under radarn, som ägnar sig åt skankworks.
Och som bara köper på. Det kommer tillbaka.
Ja, det var inte personen, utan det är arbetet de gör.
Ja,
men de bara köper på. Det som är intressant där, det är ju att de gör massa saker. Och andra vet om det, men man låtsas som att, alltså, man vill inte lyfta upp det till ytan. Därför så fort du lyfter upp det till ytan och visar upp det samtidigt som det pågår, då kommer någon ifrågasätta, ja, men vilken organisation till och det är? Ja, ingen egentligen. Men har de någon budget? Nej, det har de inte heller. Men var kommer människorna och pengarna ifrån då? Jo, det är ju de som bara jobbar på det. Samtidigt som det leder framåt. Så det där är en väldigt viktig komponent. Därför det som är det viktiga i det också är att i och med att det inte är formaliserat, så tillåter man sig också att säga nej till saker. Du behöver inte hålla det till vissa regler, utan när något inte funkar som de har testat, så strunt i det, vi lägger ner det. Och det är också att man måste vara snabb i att våga prova, men också våga sluta göra saker som man känner, nej, men det här var kanske inte riktigt bra. Och det finns det ju jättemycket av. Jag har gett en kurs på Chalmers som heter Organizing for Innovation. Då har jag en föreläsning som handlar om misslyckade innovationer. Det är väl den enda föreläsningen som alla studenter är där. Men om man tittar på det, organisationer och näringslivet, hur många försök de framgångsrika företagen har gjort innan de kommer till det som lyckas. Då inser man att det är hårt arbete. Därför man måste tillåta sig att det här med experimentera, att det där gick inget bra. Man får skratta åt det och lägga det i frysboxen. Och det där också det som ingår i lärande, jag får komma tillbaka till det, en lärande organisation tillsammans. Det är just att man vågar experimentera och sen, men det där gick inte särskilt bra, vi lägger det åt sidan. Men sen helt plötsligt så kommer den där dagen när det där misslyckade projektet, där gjorde vi ju faktiskt det som vi behöver nu och då plockar man fram det igen. Ja. Man kan se på internethandel, det är väl en sån jättespännande sak. När vi, nu avslöjar jag min ålder här när jag börjar prata om internethandelns framväxt. Men om vi tittar långt tillbaka när det började så var det ju CD-skivor och böcker. Mm. Som man började med. Men även mathandlarna var ganska tidigt ute. ICA var tidigt
på det. Kommer jag ihåg faktiskt.
Du gör det? Ja. Och det gick åt pipsvängen. Ja. För vem vill köpa tomater på internet? Det går ju inte.
Ja, min pappa var inte jätteimponerad av det.
Alla skrattar åt det. Ja, man kan tänka sig CD-skivor och böcker. Men bara se. Det dröjde några år. Ja. Och sen... Och då kunde man dra nytta av de sakerna. ICA kunde då dra nytta av det de hade gjort. Förvisso 10 år tidigare. Men logiken fanns där ju. Idén, tanken. De låg bara lite fel i tiden. När kunderna inte var riktigt där. Mm. Och det är det som är det här experimenterandet. Man testar. Och så, då lär man sig. Och när det sen hittar man de här pusselbitarna eller klossarna. Så man kan bygga sitt hus. Man kan lägga pusslet.
Mm. Mm. Ja, men... märker också att du droppade lärande organisationer där, Senge. Mm. Det hade vi med Ökomord, eller nu säger förra där. Vi är inte helt fel på det ändå.
Nej, jag hoppas inte det i alla fall.
Några grejer där.
Mm, absolut, ja då.
Nej, men skulle du vilja liksom lite bara fritt lyfta 3 nycklar för en lärande organisation eller för oss att tänka på för att bli lärande tennisorganisation, om man får säga så, svensk tennis. Vad skulle du ge oss för 3 nycklar där?
Det är först att blicka utåt och börja definiera då, vad är det här bäst? Vad är målet? Och bara jobba med det på detaljnivå. Men fortfarande med den här lite drömlika synen på det. Det behöver inte vara så exakt. Det gör ingenting om det är fel, så kan man säga. Men man jobbar med det så att man också den här framtidsbilden faktiskt också är gemensam. För det blir väldigt svårt om den där bilden sen ser väldigt olika ut. Och det är därför det inte räcker med att säga att vi ska bli bäst. För bäst kan vara så många saker. Så man jobbar konstant med det där. Men sen också det här med utblick. Titta sig runt omkring. Försöker göra analogier. Försöker se vad finns det. Och sen också då, vad tror vi är bra för oss då? Om vi
men
ska
ursäkta, det var, nummer 2 var utblick.
Ja.
Och när du säger så här, vad finns det? Vad tänker du då? Vad är det man ska titta på? Är det liksom nya metoder eller är det... Man tittar på allt.
Ja, jag skulle titta på allt. Ja. Helt öppet. Och då kan man också återigen fråga. Om man går tillbaka till det här mer entreprenöriella. Och väljer då. Om någon. Eller säg 3 personer. Får den uppgiften inom svensk tennis i Sverige. Vilka går de och frågar? Hur gör vi detta jobbet? Hur börjar vi? Vad är det som är viktigt? Vad är det som är relevant? Så gör man det. Och så börjar man göra lite utblick. Sen frågar man nya människor. Så att man expanderar det här. Så att det inte blir så trångsynt. Det finns många olika sätt att göra det på. Men sen kommer nästa sak då. Och det är det här med hur man sen tar ner det. För då handlar det om först den här kanske ytliga nivån. Man behöver se saker. Man behöver fakta. Man behöver kunskap. Men sen behöver man då omvandla det. Och det är det som blir lärande. När du själv börjar jobba med det du har sett, förstått. Att testa saker, görandet. Och där blir det också viktigt. Så görandet är viktigt när man tittar på saker. Så man har samma bilder. Och samma... Sen behöver man inte vara överens om vad som är bäst. Men man är överens om vad man ser. Sen om det är viktigt eller inte, det behöver man inte vara överens om. Sen då när man kommer till det här med görandet. Och det är också tillsammans. Att man delar sina erfarenheter. Nu har jag provat den här metoden. I 4 veckor. Och jag har sett de här sakerna. Jag trodde att resultatet var viktigt. Men jag har sett helt andra komponenter som är viktiga. Vad ser ni? eller kan, och så presenterar man det, så får man andras perspektiv på det. Och så kan någon annan fortsätta sen till exempel. Mm. Ja. Så då är du med på det lokala, då är, man mer, då är det ganska litet helt plötsligt. Mm. Och sen då det du vill komma till, det du nämnde förut Christian, det här med hur kan man jobba då i sin närhet regionmässigt. Ja men bjuda in andra och berätta om sina. Nu har vi kört ett projekt här, vi experimenterar med det. Och det här har vi lärt oss. Så berättar man för varandra. Mm. Utbyten även lokalt.
Ja, men absolut. Jag tänker, här pratar vi om de här, det finns ju säkert fler nycklar. Det var spontan fråga. Bra svarat på uppstuds. Det är liksom, det är inte lätt. Det är inga små saker här som vi jobbar med. Men om man tänker sig så här. Och det här lär väl finnas precis i de miljöerna du blir konsultad till. Det finns en ryggsäck oftast av saker som, ja men det här har vi alltid gjort. Och så här gjorde vi förut. Och det sitter i väggarna. Och ja, du vet nog precis vad jag pratar om. Och sen så finns det ju då, ja men du kan ju få inspiration av andra länder och precis där vi har pratat om de här utbildningsresorna och utblicken då, om vi får liksom lägga det. Men sen har vi det vetenskapliga perspektivet. Jag tänker Chalmers, jag tänker din, ja, dig. Mm. Hur ser du liksom på, för jag skulle bara vilja börja med en grej då. Det ena är ju att vi har ju utbildningsansvarig på Svenska Tennisförbundet. Så det är ju liksom, det bör ju vara rätt, någon som är ansvarig för utbildning. Borde vi också ha någon som är utvecklingsansvarig?
Ja, det skulle jag absolut vilja säga. Där kan man också titta på, om man nu, jag kan komma tillbaka till just hur det funkar inom ett lärosäte så här, men här ställer du en väldigt skarp fråga som verkligen sätter saker och ting på sin spets. Om man tittar på vilka företag eller sektorer är duktigast på att driva innovation, ja, då är det ju inte de företagen eller sektorerna som inte är vana vid utveckling. De som är absolut duktigast, det är ju de som har stora R&D-organisationer. Därför det finns redan avdelningar. De ligger ganska nära det. Och så tänker man, vilka har störst sådana bland i näringslivets olika sektorer? Jag kan säga läkemedelsindustrin. Herregud, de skiljer, alltså bara R-et i R&D, research, är ju enormt. Så går man med den utvecklade,
vad R&D betyder,
ja, tack, förlåt, research and development, det är alltså forskning och utveckling, och redan det bör man egentligen skilja på, men det får vi prata om en annan gång. Men om man tittar på de organisationer eller sektorerna där man är vana vid att utveckla och forska, för dem är det inte särskilt svårt att kasta ut en sån här fråga om att göra någonting nytt. Därför de har ju en hel jätteorganisation för det. De är vana vid det. Och tar det här, utvecklar någonting helt nytt. Och sen till utveckling. Alltså det som är development då. När man ska skala upp det. Och sen ska det säljas och så vidare. Men om man går till en annan sektor som inte har det. Nu när digitaliseringen har kommit. Bank och finans till exempel. Finns det ingen bank eller finansbolag som har en R&D-avdelning? Research and development? Nej. De andra saker. Så då blir det ju väldigt svårt för dem att helt plötsligt ägna sig åt det här explorativa, förnyande. För det har de ingen vana av. Så det kan jag säga, så med svar på din fråga där, borde vi ha någon som är utvecklingsansvarig? Ja, men jag skulle nog till och med vilja säga så, kanske inte en. Utan man har ett litet nät team. För då återigen det här tillsammans, så att det inte blir en person som är ansvarig. Utan kanske en grupp på tre personer. I tennisbundet som är ansvariga. Och sen så kanske man får dem hitta ett arbetssätt för det.
Då har jag två frågor på det. Jag undrar hur mycket tid vi har här, Linus.
Kör på.
Jag har två frågor. Ett, vad skulle det här utvecklingsteamet göra? Kan du liksom, skulle du bara kunna kort beskriva vad du tycker så här? Vad ska vilka borde det bestå av? Och vad ska de göra?
Vilka det ska bestå av kan jag inte svara på alls. Jag tänker så här. Nej, att om man vill utveckla. Precis så. Det förstår jag också. Men inte ens det klarar jag av att svara på. Men om man tänker sig att man har en mogen en mogen sektor, en mogen organisation, om man helt därifrån ska gå till att bli en väldigt starkt utvecklande organisation, då bör man ju först definiera just vad ska utvecklingsorganisation, vad är det de ska åstadkomma? Vad är det vi vill ha? Vad vill vi ha ut av att vi tillsätter ett litet team kopplat till detta? Vad är det vi vill? Jo, men vi vill nå ett annat resultat än det vi har nått hittills. Vi måste göra nytt. Och kanske är det då att börja ta fram de här olika, börja vara den som kanske driver den här utvecklingen av olika, en palett där det finns massa olika komponenter som man kan säga, de här sakerna driver utveckling.
Ja. Ja, men jätteintressant. Då kommer vi till min andra fråga. Vi kanske borde ha ett utvecklingsteam då. Borde vi också ha någon som är ansvarig för forskning?
Nej, det vet jag inte. Det är jag ganska osäker på. Däremot så hindrar ju inte det, alltså de som är ansvariga för utveckling. Det finns ju ganska mycket idrottsforskning till exempel. Och där ser man ju, där har väl hockeyn har väl varit väldigt framgångsrika där. Uppe i norra Sverige så finns det ju väldigt mycket forskning till idrott som just kopplar an till hockey. Mm. Och då kan man tänka sig så här, ja, det finns väl forskning som kanske kopplar an till tennis eller den sortens idrotter som tennisen tillhör. Kanske inte i Sverige, men forskningen den är ju internationell, så det kan man ju bara koppla upp sig mot. Mm.
Och då blir det fråga 2A då kan man säga, B kanske. Nej, men just det förhållningssättet till, det här heter ju vetenskapsrummet. Och du pratar forskning, R&D, research and development. Hur är liksom, ge oss din take på vad du tycker är viktigt för oss inom idrotten och tennis. Hur borde vi dra nytta av forskning? Hur ska vi se på det? Och så vidare. Skulle du bara vilja, för dig är det helt naturligt. Mm. För många som lyssnar här så kanske man ändå liksom, ja, men det förstår jag, men ändå inte liksom, det ingår inte i vardagen riktigt på samma sätt som det är för dig. Har du lust att prata lite och berätta lite hur du tänker kring det?
Men jag tror att det faktiskt ingår i er vardag utan att ni tänker på det, därför att det gör det på andra parametrar än kanske utveckling av det vi pratar om här. Jag misstänker att ni har ganska stark och nära anknytning till forskning när det gäller skador på spelare. Den kopplingen misstänker jag, den är ganska stark. Så det kan ju finnas där, och då kan man säga, ja, men hur arbetar man där då med sjukgymnaster, läkare, ortopeder? Så hur ser det mönstret ut, hur man tar till sig nya sätt att hur man hanterar skador, men också jobbar skadeförebyggande och tränare utifrån det perspektivet. Det är just utifrån skador. Sen har vi då, så där kan man ju redan där bara lära sig från det. Så tänker jag att man, då är det just det här med att man går också för det man är van vid. För det jag har noterat här också, så vi har en stor utmaning som ligger i detta. Det är tid. Mm. När man kommer med de här nya käcka idéerna och människor säger, åh vad roligt. Men jag har ju fortfarande mitt vanliga jobb som jag ska göra. Alla som jobbar inom ert gebit har ju redan full kalender. Man har allting som ska göras redan. Ska vi anställa en massa folk här, eller hur ska detta gå till? Och det vill man ju inte heller göra. Därför att då blir det, om man ponerar att man skulle kunna anställa en hel kader människor som arbetar med utveckling, så tror inte jag att det är det som är vägen framåt. För återigen i det här, jag går gärna tillbaka till det här med det entreprenöriella. Det ska ihop med den vanliga verksamheten. Så det man vill få till där när det just gäller tid, hur ska man orka med det här? Det är att man får in det i det vardagliga, det vi gör. Man måste tänka utvecklande även i den här vanliga leveransen som man gör varje dag och varje vecka. Att få in det. Mm. Och då kan det ibland vara bra att jobba 2-2 till exempel.
Mm. Ja, men, jättebra. Jag tänkte svänga av lite här Linus, om det är okej, och köra en annan fråga som jag har förberett. Och jag tänkte att du förklara lite grann hur svensk tennis är uppbyggt. Mm. Det som är gött med här Camilla är att han inte är så inne i detta. Nej. Så det är,
nej, det är bra. Det är bra.
Objektivt, en objektiv syn på det. Ja. Vi har ju klubbar. Eller först om vi tar uppifrån så har vi RF. Som har ett visst antal medlemsförbund. Och där är tennisen ett. Och sen så har Svensk Tennis en organisation i sin tur. Med ett gäng personal. Givetvis en som är högsta ansvarig, en ledning, en styrelse. Och sen så har man personal som jobbar med olika typer av frågor och områden. Vidare då så har man ju som det förlängda förbundet blir regioner. Och där har man regionsansvariga och man har mer eller mindre större organisationer där som också jobbar med saker och ting. Kanske inte direkt träning i alla fall, men organisation, alltså man skapar aktiviteter eller ja, vad det kan vara. Och sen har vi alla klubbar som är stora och små och jättestora och en mix av där man också har olika roller. Man har ju anläggning och man har ju träning och man har ju personal och så vidare. Det är ganska lätt, alltså precis nu när vi sitter här så är det ju, man söker sportchef i Svensk Tennis. Vilket känns som en så här superviktig roll. Men hur viktig är liksom ledningen skulle du säga i svensk tennis? Hur mycket kan man förvänta sig av ledningen? För det är väldigt lätt att, ja, men för oss som inte är den direkta ledningen så kan man, ja men det borde ju de göra, de borde satsa på det och så vidare. Och samtidigt så vet man ju att en väldigt stor del av ansvaret när det kommer till att göra, det ligger ju på mig och Linus och alla andra som jobbar mycket längre ner i hierarkin, om du förstår vad jag menar. Har du lust att prata lite, liksom, vad är din reflektion på det?
Nej men absolut, och det där är väldigt svåra saker. Jag tror att det är viktigt att man också pratar om det, var någonstans ligger, och kanske inte just ansvar, för ansvar blir också lite det här som ifrågasättande, det är lite negativt. Också vad man ser, vad finns förutsättningarna att driva utveckling? Vem är det ofta inom näringslivet, men vem är det som kan göra det? Var någonstans i organisationen ligger den möjligheten att faktiskt kunna göra något? Och då kan man ofta se, och det gäller ju att ta de här globala stora bolagen, så kan man verkligen ifrågasätta huruvida vd kan vara ansvarig för en hel global organisation, om vi tar AstraZeneca, vd för AstraZeneca. Det är klart att inte han eller hon kan vara helt ansvarig, även om man är det legalt. Det kan ju inte hela organisationen. Om man då tittar på en sån som Svensk Tennis, var någonstans kan man göra? Att det finns ibland är det ett administrativt ansvar, ibland är det ett mer praktiskt ansvar, ett utvecklande ansvar. Och det kanske man också ska ta in i detta, att man arbetar om lite så som man jobbar idag. Man får först fundera på, var lägger man det utvecklande ansvaret? Och då kanske det inte är just bara på en nivå, det kanske är en kombination av nivåer. För det ser man också, att man behöver jobba mycket mer, inte de här traditionella hierarkiska flödena, att det går nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Vissa organisationer säger att det måste komma underifrån. Det är en väldigt vanlig kommentar som jag hör från framförallt ledningar och styrelser. Det måste komma underifrån kraften. Medan människor ute i organisationer, de säger, nej men det har vi inte fått som direktiv uppifrån. Och med det sagt så kan ju vem som helst räkna ut, och händer ju ingenting. Mm. Så man måste förstå det, men det är just, och då kommer det här tillsammans in, att man har en väldigt tydlig förståelse för vad kan göras på vilken nivå. Vad ska ledningen göra för att driva utveckling? Vad ska göras på regionnivå bäst som driver utveckling? Och vad görs bäst på klubbnivå som driver utveckling? Och där får man återigen också testa sig fram. Inte skapa för mycket strukturer från början. Utan strukturerna bör ju komma efter när man ser vad som funkar.
Om man tänker sig då att, ja men jag hör vad du säger, men när ledningen i svensk tennis, när skulle du säga att den är som viktigast? Kan man säga så? Finns det ögonblick eller situationer eller områden, även om vi väljer tillsammansmodellen, om vi backar lite, så det får vi ändå säga att vi har i svensk tennis, att vi vill ha en tillsammansmodell. När är ledningen som viktigast, skulle du säga?
Jag kan tänka, Sverige är ju ett litet land, vi är en liten nation. Så jag misstänker att det skulle kunna vara så att just i det internationella perspektivet, där är det väldigt viktigt. Därför där finns det kanske inte så många klubbar är det regioner som kan göra det jobbet utåt där som också behöver göras. Så det kan jag säga jättevis. Sen finns det säkert många andra saker. Säkert mot Riksidrottsförbundet, och det kan vara massa olika sådana saker där gör de så, men jag är för dåligt insatt i det. Men jag tänker just där andra inte har, man får ju tänka sig att ledningen, det ska ju vara, där samlar man ju resurser som, där de kan göra saker som var och en av klubbarna inte kan göra, eller som du inte kan göra på regional nivå.
Och jag vet ju nämligen, jag har ju en kollega här som är från Frankrike, så det blir ju väldigt mycket att man ofta jämför, även om ja, vår är tillsammans, och det är inte riktigt samma i Frankrike, det hör man när man lyssnar. Visst, man kan säga så här att de har mer pengar i Frankrike, ja det har de, man kan också säga att de har mer kompetens. Ja, det har de. Men å andra sidan så kan vi kanske inte bara ta exakt det tänket att vi ska behöva mer pengar och vi ska ha mer kompetens. För att det ser ut lite annorlunda mot hur det gör här. Där är liksom statusen ser lite annan ut. Ser det ut så inom företagsvärlden också? Går det att jämföra liksom statusen på tränaren? Den är högre. Status att jobba på förbundet. Du gör allt vad du kan för att jobba på förbundet. Det är liksom det bästa du kan göra. Det ser lite annorlunda ut i svensk tennis. Alltså bra och dåligt vet jag inte. Men det ser lite annorlunda ut. Har du någon reflektion på det?
Men så ser det ut också i många, många organisationer. Inom näringslivet brukar man ju skoja lite om de som sitter på nära ledningen i stabsfunktioner med väldigt långa titlar. Ja, då undrar man, ett, hur har de hamnat där och vad gör de? Det brukar vara som liksom en sån snett uppåt ut. Så man kan skoja om det. Och det gör man också vissa organisationer. Och då är det här med, vad är det som ska åstadkommas? Så ganska, de här problemen finns absolut i näringslivet också, den offentliga miljön. Och det ser inte likadant ut. Men det jag tror att vi alla, oaktat om det är offentlig verksamhet eller näringsliv eller idrott och ideella föreningar, det är just ta lärdom av det som ligger i det entreprenöriella. Framförallt om man vill driva utveckling. Det är ju det här just pooling of resources. Och hur man organiserar så att man inte formaliserar för mycket. Formalia, det ska ju egentligen vara för att förenkla. Alltså strukturer eller om man har processer eller om man har olika policies. Det ska ju vara för att förenkla för de som arbetar i organisationer. Och förtydligar. Men det får inte vara hindrande. Och det är väl kanske det allra viktigaste. Och då måste man tänka så återigen då in i det skandinaviska. Vi är eager to please. Det är mycket konsensus. Så att då kanske vi kanske inte ska ha så mycket av det där. Därför att det hindrar oss mer. Men i det franska, där funkar det alldeles utmärkt. För annars så kanske det blir helt vilt. Till exempel. Så det är lite olika kulturellt hur det där fungerar.
Ja. Har du någon mer fråga här till Camilla apropå de här bitarna, Linus?
Nej, men en grej jag funderar på, det är liksom när det är där du har arbetat tidigare, Camilla, eller där du liksom varit aktiv, där man har kanske fabriker eller liksom kontor i många olika länder och i olika världsdelar, i olika kulturer. Det måste vara rätt lurigt liksom att hitta på någon form av tillsammans eller röd tråd när alla har så olika bakgrunder, tänker jag.
Det är en jättebra aspekt, Linus. Därför att det är precis så. Du kan absolut inte göra copy-paste. Nej. Till exempel som jag jobbade i USA ett antal år inom näringslivet. Och då har de ju dresscoach där. Och som svensk tänker man, men herregud, det är ju pinsamt att ha liksom en lång lista. 2 sidor lång på vad som är okej på den här arbetsplatsen och på sig när man kommer. Och jag tyckte att men den kan vi kanske ta bort. Och då säger assistenten att nej, det tror jag inte är en sån god idé. Ja, casual Fridays, det är bra så. Nu provade vi ändå detta. Och då kan jag säga, dröm om min förvåning när CFO kommer i jeans som ingen svensk hade använt dem ens när man är ute och klipper gräset.
Okej.
Okay. Insåg jag liksom just det här, nej men nu kom den här kulturella skillnaden här. Det funkar inte. Så tillbaks med dresscoden, casual Fridays, och så har vi det så här. Så man får alltid göra den här tolkningen, vad betyder det för dem?
Ja.
Man då ska ta översätta då det här tillsammans, så då får man jobba lite med det. Alltså bena upp det, vad är det vi ska göra då? Vad är det tillsammans? Ja. Svenska förstår det, man delar lite grann, men de har fortfarande eget ansvar. Det är inte så att du måste vänta på alla för att göra något överhuvudtaget, för då går det ju inte framåt. Men du tar också egna initiativ och delar med andra, berättar att du har gjort det.
Ja, intressant. Ja, mycket att ta in här idag, känns det som.
Ja, nej men, jätteintressant att höra. Vi kommer inte komma hela vägen i mål på en och en halv timme, men vi har kommit en bra bit ändå, och just temat utveckling och försöka lära oss av andra. Och med Camilla som har en vardag på Chalmers, så är det intressant att få lyssna lite. Om man skulle summera det här, Camilla, vågar vi göra det? Om du skulle få summera det vi har pratat om idag, och så ett, två eller tre tips till alla som lyssnar. Det är olika som lyssnar. Ibland är man tränare i en liten klubb, och ibland kanske man jobbar på förbundet och så vidare. Men om vi vill bli bättre nu, som vi började, men vi vill ju bli sådär bra igen, och vi är beredda och vrida och vända på saker kanske och sådär. Men vad skulle du säga liksom? Vad är ditt råd till oss? Men, vad ska vi göra om du har fått konsultuppdrag?
Börja fundera på vad är det här riktigt bra, bäst? Vad är det för någonting? Vad är den lilla storyn? Vad är det för historia man berättar? Hur är ni när ni har nått det? Vad är det för saker? Då kommer den här bilden upp, en liten berättelse. Det är det första. Sen om den ser lite olika ut i början, det gör ingenting. Ja, men bara att de här berättelserna kommer igång, så att det inte blir någonting som ingen vet vad det är. Det andra är att just börja prova små saker i vardagen. När man har tänkt den här tanken, ja, man skulle ju kunna prova. Och så provar man lite, då kommer man till det här experimenterandet. Och det behöver verkligen inte vara stora saker. Och sen att man delar med sig av de reflektionerna och tankarna man har kring sitt lilla experimenterande.
Ja.
Spännande.
Ja,
när du säger prova i vardagen liksom, att testa sig fram lite grann, då tänker jag så här, ja, men i klubbmiljön så förstår jag vad du menar, att man kan testa sig fram lite, och det gör inte så mycket om det blir fel kanske, så här. Är det samma om man liksom går till större, liksom till regionerna eller förbundet, eller måste det vara mycket mer säkerställt att det kommer funka då, tycker du, innan man testar någonting?
Nej, jag kan ju tänka mig, nu vet inte jag alls vad, alltså hur, jag har ingen bild, jag har ingen förståelse för vad man gör på region och vad man gör på förbundsnivå. Men jag jobbar till exempel också med styrelser, arbetar i styrelsen själv och jobbar mycket med styrelser. Och där brukar jag bara fundera på, men bara titta på agendan på styrelsemöten. Vad gör vi? Vad lägger vi tid på? Och hur ser de där punkterna ut? Börja med att man kan flytta runt dem. Man kan ta det som är utvecklande först istället för att det är sist på agendan. Man kan börja med att ha lite sådana här, på alla möten man börjar så har man en sån här liten omvärldsspaning. Man kan också ha någon sån här små arbeten. Vid varje möte så berättar någon om någonting som de har fått fördjupa sig, läst på lite. Till exempel. Alltså, så man börjar det här lilla. Sen, och då brukar det oftast komma nya idéer. Men kan vi inte göra detta istället? Men det är helt utan att veta någonting.
Jag förstår.
Vad gör man när man ses? I de olika mötesformerna och forumen som finns. Vad gör man där? Om man skulle bara göra någonting, alltså använda dem. För ibland kan man inte bara tänka på vad det här gör vi där. Utan istället vända på det så här. Vilka är det som är samlade här? Vad är det då jag helst av allt skulle vilja ta upp här? Ni har de här samlade.
Ja, läckert.
Ja, men det låter som att om jag skulle försöka summera vad jag har lärt mig idag, så är det ändå så här att försöka titta på mästarna. Titta på de bästa och lära av dem. Men ta inte copy-paste, utan gör en egen läxa och förstå vad det är vi vill någonstans. Och ta det bästa och försöka liksom göra det till ditt.
Ja, bli inspirerad av det.
Ja.
Spännande. Ja. Vilket samtal. Det är superkul att du ville vara med, Camilla. Verkligen.
Det var jätteroligt att få vara med. Jag tror inte vi höll oss till de där tänkta frågorna överhuvudtaget. Men,
ja. Det blev bra ändå.
Superbra.
Kul. Ska vi avrunda där Christian för den här gången då? Tycker du?
Ja, tycker jag. Kul Linus. Tack så mycket.
Tack så mycket och vi kommer väl tillbaka med ett nytt avsnitt inom kort här också. Super, tack för idag.
Tack.
Hej, tack.
Kul med en gäst i vetenskapsrummet och jag själv kände efter att jag spelade in det här avsnittet att det är ett samtal som i alla fall jag behöver lyssna på flera gånger om, för det fanns så många ämnen att ta in och det är ju ämnen som inte, i alla fall inte jag är helt familjär vid. Så man bör kanske sitta med sin notebook eller lyssna på det här samtalet om igen. Tack i alla fall till Camilla som vill vara med i det här och vetenskapsrummet går vidare. Vi har fler intressanta ämnen och kanske gäster att bjuda på framöver. Och glöm inte besöka www.baslinjen.com för att ta del av mer material om svensk tennis samt följa baslinjen.com på Instagram. Tack för idag!